Jag fick en fråga här igår utifrån de här lapparna. Och en av dem, jag tänkte prata om den lite innan vi startar mötet ikväll. Igår så tittade vi på, tog Luther fel om antikrist? Vi såg på hur Martin Luther lyfte fram genom Daniels och Johannes uppenbarelse, genom Paulus, Petrus och Judas brev att antikrist styre som förutsagts och beskrivits i Bibeln var påvedömet. Och det var ganska radikalt och vi tittade på det och såg att enligt skriften så fanns det tyvärr inte någon annan makt som passade in på alla de kännetecknarna. Men frågan som jag fick igår var, vad är påvedömets svar på det här? Har inte de läst det här? Eller vad anser de om de utläggningarna som Luther och de andra gjorde? Och de har ett svar, eller de har faktiskt två svar kan man säga. På 1500-talet så uppstod det någonting som kallades för motreformationen. För att det här var ju ganska så förödande. Människor började lämna den katolska kyrkan i drivor. Och katolska kyrkan kände att vi måste göra någonting för att stoppa det här. Och det som de gjorde under motreformationen var, dels så bildades en grupp, ett sällskap som kallades för jesuiterna. Kanske ni har hört talas om dem. Jesu Kristi sällskap kallar de sig för, eller Jesus sällskap. Den jesuitiska sällskapet som var, kan man säga, de gick i bräschen för att motarbeta reformationen. Syftet med varför de skapades var för att motarbeta reformationen vid den tiden. Och två stycken jesuitiska präster, de kom fram med två stycken alternativa tolkningar utav profetiorna. Och det är preterism och futurism. Hitchcock skriver så här: den preteristiska inriktningen som grundades av jesuiten Alcazar år 1614 förklarar uppenbarelseboken med Jerusalems fall eller det hedniska Roms fall 410 efter Kristus. Sen fortsätter han med att säga: den futuristiska inriktningen som grundades av jesuiten Ribera år 1591 väntar sig antikrist, Babylon och ett återuppbyggt tempel i Jerusalem vid slutet av den kristna tidsåldern. Så man sa att antikrist är inte någonting som finns nu, utan det var någonting som fanns antingen förr i tiden, under Roms tid, eller långt in i framtiden. Och på det här sättet så lyckades man att leda bort uppmärksamheten från dem själva. Eftersom man hade två andra alternativ. Kardinal Bellarmino skriver så här: antikrist kommer inte att regera i sitt försvar då mot reformatorernas tolkningar. Antikrist kommer inte att regera mer än 3,5 år, därför är påven inte antikrist. Antikrist har därför inte kommit än. Påven är inte antikrist eftersom hans tron inte är i Jerusalem eller i Salomos tempel. Så på det här sättet så arbetade påvedömet för att skjuta bort de här anklagelserna. Antingen genom preterism eller genom futurism. Det som reformatorerna trodde på var historicism. Som handlade om att profetiorna uppfylldes en del har uppfyllts, alltså från profetens tid ända fram till Jesu återkomst. Och idag så har i princip varenda en utav de protestantiska samfunden idag tror antingen på preterism eller futurism. Och de har lyckats ganska bra i den bemärkelsen. Men vi vill hävda att protesten är inte över än. Och idag så ska vi titta på någonting annat. Ekumenik och kristen enhet. Och innan vi går in på det här ämnet så behöver vi ha en bön om att Gud ska leda oss. Så låt oss böja våra huvuden. Himmelske Fader, tack att vi får komma inför dig och vi får studera ditt ord. Vi ber Herre att du ska tala till oss ikväll. Att vi ska få en klar uppfattning om din vilja för kristenheten idag. Och Fader, jag vill överlämna den här stunden helt och hållet i dina händer och tackar dig för att du hör oss. Jag ber i Jesu namn. Amen. Vi firar minnet utav reformationen, 500 år, under den här serien också. Men en sak som vi behöver ta itu med när vi pratar om reformationen är också det faktum att reformationen gav upphov till en rad många olika samfund och församlingar. Idag så finns det över 30 000 olika kristna samfund och sekter i världen. 30 000. Nu, alla är inte stora förstås. Det finns några få som är ganska stora. Men ändå, det är ganska hemskt, eller hur? Ganska förvirrande. Alla påstår de sig ändå härleda sin lära ifrån Bibeln. Och hur kan så många människor komma fram till olika slutsatser ifrån samma bok? Om de nu står för sola scriptura, skriften alena, som många av de protestantiska samfunden säger sig tro på i alla fall. Hur kunde det då bli så som det har blivit idag? Det är någonting som jag skulle vilja titta på idag. Jag skulle vilja titta på det och se på ekumenik, kristen enhet och hur det relaterar till vår tid idag. Frågan är det Jesus vilja? Är det Guds vilja att det ska finnas så många olika samfund? Hur många här inne tycker att det är ganska förvirrande att det finns så många olika kristna samfund? Jag tycker det. Det är förvirrande, det är ett virvar. Om en ärlig sökare ska kunna hitta Guds församling idag och så finns det 33 000 att välja på. Hur i all sin dag ska de kunna hitta rätt? Det är förvirrande. Och det här är inte Jesus vilja att det ska vara så. Låt oss titta, om ni har era biblar, i Johannes kapitel 17. Det här var innan korsets trauma, så bad Jesus en otroligt innerlig och vacker bön för sina efterföljare. Han sa så här: jag ber inte bara för dem, alltså för hans lärjungar, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Fråga: hur många utav er här tror på grund utav apostlarnas ord? Jag tror att nästan alla utav oss gör det. Vet du, Jesus ber för dig. Han ber för mig. Han bad för dig och mig här i Johannes kapitel 17. Och vad är det han ber? Han sa: jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de ska vara ett. Och att de ska vara i oss. Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Så Jesus bön var inte att de skulle vara 33 000, eller hur? Utan att de skulle vara ett. De skulle vara enade. För då ska världen tro att du har sänt mig. Den splittring som vi ser är ett argument emot kristendomen på många sätt. Och det är inte Guds vilja. Och hur ivrigt borde inte vi som kristna försöka sträva efter enhet? Sträva efter en sann enhet inom kristendomen. Jag tror att det är en ärofylld strävan i att försöka uppfylla Jesus bön. Men på grund av den här förvirringen som råder inom kristendomen så måste man ju kunna relatera till den. Och många personer som har sett den här förvirringen, de har dragit slutsatsen att en organiserad församling eller ett samfund är onödig eller till och med felaktig. Man kanske säger att varför behövs det en församling? Så länge jag älskar Jesus så räcker det väl med att tillbe för mig själv. Man har tappat tilltron till församlingen som en institution. Och man säger att vi är väl alla med i en, kanske en andlig eller en osynlig församling istället. Men Jesus själv ansåg att en organiserad församling var nödvändig. Den som hittade på församlingen var inte präster eller biskopar, utan det var faktiskt Jesus själv som hittade på församlingen. Han säger i Matteus 16 och 18 att han pratar till Petrus: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jesus talar om sin församling: jag ska bygga min församling på klippan. Då kan vi undra, om man läser bara den här versen så kan man få intrycket av att Petrus är den som hela kyrkan ska bygga på. Och det är någonting som vissa församlingar har tagit fasta på och gjort en otroligt stor sak. Otroligt stor höna utav en fjäder. Men vad är det Jesus pratar om? Ja, den klippan som församlingen är byggd på är ingen annan än Jesus Kristus själv. Även om apostlarna och profeterna utgör en del av grunden till församlingen. I Efesierbrevet så står det: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Så han har byggt församlingen på sig själv. Och han säger sig också vara församlingens man, äkta man. I Efesierbrevet 5 och 25 så står det så här: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så Gud jämför relationen mellan sig själv och sitt folk som relationen mellan en man och en hustru. Så om vi tycker att församlingen, den är onödig, så säger vi egentligen att Jesus brud är onödig. Och jag vet inte, men om någon skulle säga någonting illa mot min fru, då skulle inte jag tycka att det var speciellt roligt. Jag skulle bli ganska upprörd. Och jag tror att om vi gör samma sak emot församlingen, mot Guds församling, mot Jesus församling, så blir nog inte han speciellt glad heller. Så församlingen behövs. Det var faktiskt så att även den judiska församlingen innan Jesus kom, de samlades varje sabbat och lyssnade på en predikan. Och Jesus själv gick till dessa samlingar. Och han uppmanade sina lärjungar att göra samma sak. Han sa: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så jag tror att Jesus är här ibland oss, om vi samlas i Jesu namn. Och hur mycket mer sant är då inte det när Guds folk samlas i en församling? Jag tror att Jesus på ett speciellt sätt är närvarande där. Och varför skulle inte en sann kristen som älskar Jesus vilja vara där Jesus är? Vi uppmanas också att inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Så vi ska samlas tillsammans. Men församlingen är inte bara en social klubb, utan församlingen hade ett uppdrag också. Jesus gav det här uppdraget i Matteus 28. Han sa: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så de hade en mission, de hade ett uppdrag att göra. Och om de har det, så finns det en mening med det också. Hur ska man kunna... Eller jag ska säga så här: för att bättre kunna organisera den missionen som församlingen hade fått, så organiserade Gud församlingen. Han är ordningens Gud, inte oordningens, enligt 1 Korinthierbrevet 14. Och han bildade ett samfund, alla de församlingar som Paulus åkte runt och planterade till exempel, de stod alla under ett och samma samfund, om du så vill. De skickade sedan delegater, kan man läsa om i Apostlagärningarna 15. Så skickade delegater från alla olika församlingar och samlades till ett kyrkomöte, eller vad man nu vill kalla det. Så på det här sättet så fanns det en struktur, en synlig organisation i församlingen. Paulus skriver att det finns en kropp, och det är alltså församlingen, en ande, liksom ni kallas in till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en herre, en tro och ett dop. Så Jesus grundade hur många församlingar? Han grundade en församling. Idag så har vi alldeles för många. Vilken församling är den församling som Kristus grundade? Var tog den vägen? Vad hände med den då? Rom, de skryter med att de är den församlingen som Jesus grundade. Här har vi Tony Palmer som var en person som kom till ett antal pingstledare i USA 2014. Och han, på påvens vägnar, så kom han dit som delegat för honom, kan man säga. Och han talade till de här pingstledarna. Och han sa så här: vi vet att i 1000 år så fanns det en församling. Det var den katolska kyrkan. Det här är alltså romerska kyrkans version av kyrkohistorien. Sen hade vi schismen vid det första årtusendet. Vi hade ortodoxa kyrkan, öst och väst. Två församlingar. Sedan 500 år senare har vi Luther och hans protest. Tre församlingar på 1500 år. Och sen från Luthers protest och framåt 33 000 nya samfund. Jag har insett, säger Tony Palmer, att mångfald är gudomligt, men det är splittring som är djävulskt. Tony Palmers version visar då att, förstås, vilken är den sanna kyrkan då? Jo, det är den katolska kyrkan som var den ursprungliga församlingen, och sen har massa andra grenat av sig utifrån den. Men vi såg, när vi tittade på igår, att den här profetiska versionen ifrån Bibeln ger en annan bild. Vi såg att den här katolska kyrkan passar egentligen inte in på att vara Guds församling, utan snarare på den här avfallna församlingen som vi tittade på. Och vi behövde ansluta oss till de reformatorer som skrev så här, eller som alla kom fram till samma slutsats. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer och så vidare, som alla såg det påvliga ämbetet som antikrist. I Uppenbarelseboken 17 så står det om det här avfallet. Faktum är, vi läser om en kvinna där. Det står så här i kapitel 17, vers 1-6. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: kom, jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig bort till en öken, och jag såg en kvinna som satt på ett schalakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn, och med sju huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och schalakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Här har vi återigen en symbol på någonting. Och det är inte speciellt svårt att veta vad den här symbolen representerar. Ni minns att jag berättade att relationen mellan Kristus och hans församling var som relationen mellan en man och en hustru. Här har vi en annan kvinna som inte är trogen sin man, eller hur? En sköka. En kvinna som har lämnat sin man och sökt sig andra älskare. I Gamla testamentet så jämfördes Guds folk, när de hade vänt sig bort till avgudar, som en sköka. Så om en ren kvinna representerar en trogen församling, så måste en otrogen kvinna representera en otrogen församling. Hänger ni med? Eller är det logiskt? Så det här handlar om en församling som har avfallit. Det står sen i Uppenbarelseboken 17 och 9. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och vers 18 säger att kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. När Johannes skrev det här, vilken församling, eller lättare sagt, vilken stad var det som regerade över kungarna på jorden? Det var Rom, eller hur? Så Rom är den här staden som man pratar om. Rom beskrivs faktiskt som de sju kullarnas stad. Hur många känner till det? De sju kullarnas stad. Det är för att den var byggt på sju kullar, säger man. Så vi har de sju kullarnas stad som regerar över hela jorden. Och där så sitter det en avfallen kyrka. Som har berusat sig med de heligas blod. Som är fullt av hädiska namn och så vidare. Jag vet inte om det råder någon tvekan i ert sinne om vad det här handlar om. Men för mig så är det ganska tydligt om vilken församling det här representerar. Den romerska kyrkan. Det är precis samma makt som det här vilddjuret som vi tittade på igår. Den romerska kyrkan, skriver Lecky, har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten, kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Den romerska kyrkan passar bättre in i den här beskrivningen. Och de skulle förfölja Guds folk. Den här makten skulle få makt att häda och göra så i 42 månader. Och vi såg på det här är repetition återigen. Om du missade det så finns det referat här ute. Men från 538 fram till 1798 så hade påvedömet makten att förfölja Guds folk. Och de förlorade det 1798 när Napoleon avsatte påven. Men var det då Guds församling under den här tiden? I Uppenbarelseboken 12 så läser vi om en annan kvinna, en ren kvinna. Hon är klädd i ljuset, i sanningens ljus, solen, månen och stjärnorna. Det står att hon är havande. Och i vers 5 så föder hon ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Det här barnet är ingen annan än Jesus Kristus som blev född i sin församling, den judiska församlingen. Och därefter så blev det den kristna församlingen som fortsatte att finnas. Men vers 6 så ser vi vad som händer med den här kvinnan. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Här har vi den här tidsperioden, de här 1260 åren, de här 1260 dagarna, varje dag motsvarar ett år. Och den här kvinnan är då ute i öknen någonstans. Varför är hon det? Vers 13 säger så här. När draken såg att han var nedkastad på jorden, draken är dronde själv, så förföljde han kvinnan som hade fött sonen. Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut i sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halvtid. Så hon flyr ut i öknen, i vildmarken. Så om vi ska leta efter den rena församlingen under medeltiden, så kan vi inte leta i det offentliga rummet, utan vi måste leta ut i vildmarken. Hur var det då? Rent historiskt så fanns det många grupper som höll fast vid Bibelns lära, men som fick fly för sina liv ut i vildmarken. Några av dem var valdenserna. Valdenserna var en grupp som trodde att Bibeln skulle vara den enda auktoriteten. Det sägs också att vissa av dem firade sabbaten och de gjorde andra saker som de höll fast vid en mer bokstavlig förståelse utav skriften. Och de ville inte underordna sig påvens bud. Och det här gjorde att de fick korståg skickade mot sig. Valdenserna, det var till och med så, skriver Carl Henrik Martling, att de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Alltså, du kunde synda under 2 år. Och bara du slog ihjäl en valdens så kunde du synda i 2 år. Allt var förlåtet på förhand. Så det var ganska populärt att gå ut i dessa korståg mot valdenserna. Och de blev förföljda, de fick fly ut i bergen. Här ser ni en bild på ett stenbord där valdenserna satt och de kopierade Bibeln för hand. Minns ni att påvedömet hade sagt att de hade förbjudit människor att ha skriften på sitt eget modersmål? Men de här trotsade det. De sa att Guds ord är så viktigt, vi måste kopiera det och översätta det. De översatte Bibeln, de handkopierade det och sedan så skickade de ut missionärer överallt i Europa. Och de spred de här biblarna eller delar av biblarna till människor som var öppna för sanningen. Jag och min fru, vi var och besökte den här platsen en gång. Vi var här i en grotta där de fick gömma sig under förföljelsetider. Men det var hemska saker som gjordes med dem. De störtades ut för klippor och alla möjliga fruktansvärda saker som gjordes. Men vid 1500-talet så anslöt sig valdenserna till reformationen. För de hade egentligen samma åsikter, väldigt lika åsikter. Och här är ett monument som ni ser här där de faktiskt anslöt sig till reformationen. Så det är det är här vi har Guds sanna kyrka under medeltiden. Och det är i reformationen som de olika protestantiska kyrkorna idag hittar sitt ursprung. Många troende människor studerade Bibeln under uppriktig bön och upptäckte nya strålar utav ljus. Och de förstod, eller de stod upp för sanningarna som de hittade och var villiga till och med gå i döden för dem. De drevs utav samma ödmjuka anda och enades allt mer i tron på Bibeln. Under ständig bön så sökte de sig tillbaka mot den tidiga kyrkans rena lära. De försökte komma igenom alla dessa traditioner som årtusendena hade lagt på Bibelns lära och försökte komma tillbaka till den där ursprungliga församlingen som Kristus grundade. Men det här tycker inte Guds fiender om. Och vad som hände var att han började införa splittringar i leden. I syfte att hindra felaktiga läror så tog protestanterna till trosbekännelse. Det var nämligen så att det började komma en massa olika åsikter. Fanatism tittade vi på förut till exempel. Och då för att försöka skydda sig emot det här så skapade många av de protestantiska församlingarna så kallade trosbekännelser. Och oavsett hur korrekta dessa bekännelser var så var effekten mycket negativ. För istället för att fortsätta reformationen och ta åt sig allt ljus som det påvliga avfallet hade dolt så klängde man sig blindt fast vid trosbekännelser som människor hade satt upp. Man sa till exempel, eller Luthers efterföljare, de sa att vi är lutheraner. Calvins efterföljare sa vi är kalvinister. Andra personer sa, Mennos efterföljare sa vi är mennoniter. Wesleys efterföljare som kom senare då, de sa att vi är metodister eller vad det än kan vara. Man ville inte fortsätta reformationen utan man stannade i ett visst tillfälle. Ta till exempel engelska kyrkan. Engelska kyrkans reformation är inte speciellt djupgående. Du har i princip exakt samma saker i den engelska, eller mycket, mycket liknande saker i den engelska kyrkan jämfört, eller den anglikanska kyrkan jämfört med katolska kyrkan, förutom påven och vissa andra aspekter också. Men det är väldigt, väldigt likt. Det var så att kungen där i England tyckte att det här var en bra sak, för han ville skilja sig. Och det fick han inte för påven. Så då sa han, nej men vi är protestanter. Och sedan så kunde han skilja sig. Tyvärr så var det så att det var inte speciellt djuptgående. Det var inte kanske grundat på att nu är det här sanningen som jag vill följa. Men så gjorde många monarker, och därför så blev det faktiskt så att reformationen avstannade på många områden. Man kom inte helt tillbaka till den här ursprungliga läran som man strävade efter. John Robinson, som var puritansk ledare, de blev också ganska hårt förföljda. De fick fly över till Amerika. Och John Robinson säger i sitt avskedstal till dessa personer: ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar, säger John Robinson. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu, skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Vi ärar inte reformatorerna genom att tro exakt samma sak som de tror nödvändigtvis. Men vi ärar dem genom att ha samma anda och att ta emot det ljus som Gud vill ge. Precis som de troligtvis skulle gjort om de levde idag. Men det blev splittringar. Man började hålla sig till vissa personer. Och det här problemet var inget nytt, det fanns även i den tidiga kristna kyrkan. Efter att Paulus och några andra predikanter hade varit och predikat i Korint så uppstod det splittringar där. Och Paulus fick skriva ett brev till korinterna och han sa att i vår Herre Jesu Kristi namn så uppmanar jag er bröder att vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av de som hör till Chloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger, jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad, frågar Paulus? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Med andra ord, han försöker argumentera med dem och visa att det handlar inte om personer. Låt oss inte sätta upp våra trosläror kring en människa. Utan låt oss ha Bibeln som vår enda troslära. Om det står i Bibeln så vill jag tro på det. Och låta skriften tala för sig själv. I Uppenbarelseboken 17 så står det i vers 5 om den här skökan att hon inte är ensam. Om ni la märke till det, på hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon. Moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Så fråga, hur många skökor finns det? Finns det bara en sköka i Uppenbarelseboken? Nej, det finns faktiskt fler. Eftersom hon är moder till skökorna, eller hur? Så det måste finnas minst tre skökor. Men det står inte hur många det är. Vilka är de här skökorna? Ja, en sköka är en fallen församling, eller hur? Det här måste betyda att det finns inte bara en fallen församling, men det finns faktiskt fler fallna församlingar. Det står att, eller precis som den stora skökan i Uppenbarelseboken, så beskrevs, som bedrev otukt med jordens kungar och satte upp statskyrkor för att påtvinga sin lära, så skulle andra också göra samma sak. En dotter är inte identisk med sin mor, eller hur? Men en dotter har kännetecken från sin mor. Den romerska kyrkans döttrar måste då representera de kyrkor och samfund som håller fast vid Roms traditioner och läror, eller som följer hennes exempel i att ha otillåtna förhållanden med världen. Vi ser alltså en rad olika församlingar som uppstår i Uppenbarelseboken. Och hur många kvinnor var det som vi hittade i Uppenbarelseboken 12? Där hittade vi en kvinna som hade gömt sig under den här tiden. Men hon skulle komma fram, och jag tror att Gud var med i reformationen, verkligen. Och han ville återupprätta sanningen. Men på grund av att människor började att hålla sig till mänskliga trosläror, eller för att försöka påtvinga dem att gå till staten för att be om statens stöd, för att tvinga människor till att tro som de själva gjorde, så uppstod det flera församlingar. Flera faktiskt församlingar som fortfarande hade romerska läror, som fortfarande hade romerskt tänkesätt i sig. Så finns det då något hopp för att kristendomen ska kunna uppfylla Jesus bön om enhet? Många betraktar skiljaktigheterna i de protestantiska trosbekännelserna som ett avgörande bevis för att alla försök om att åstadkomma en överenskommelse är omöjliga. Men Bibelns författare ger oss hopp. Paulus skrev till Efeserna om de andliga gåvorna, att de skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till vadå? Till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så Paulus trodde han att det var möjligt att de kristna skulle enas. Han trodde att det var möjligt. Absolut. Så det ger mig hopp i alla fall. Om att vi kan försöka med det. Men den här enheten kommer visserligen inte att omfatta hela kristenheten, tyvärr. I Uppenbarelseboken så beskrivs en annan enhet. En världsvid enad rörelse som strider mot Kristus. Och som leds utav antikrist. I Uppenbarelseboken 13 och 3 så står det: ett utav dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Så vi har majoriteten utav världen sammansluter sig till att följa det här vilddjuret, vars dödliga sår har läkts. Det påvliga Rom fick ett dödligt sår 1798. Men nu håller det på att läka. Det som Tony Palmer sa till dessa pingstledare var de här: det är härligheten som förenar oss, inte lärorna. Om du accepterar att Kristus bor i mig och att Guds närvaro är i mig och Guds närvaro är i dig, det är allt vi behöver. För Gud kommer att reda ut alla våra lärosatser när vi kommer till himlen. En författare skrev för 100 år sedan om vad som kommer att hända eller vad hon förutsåg skulle hända. Under många år har det inom de protestantiska samfunden funnits en stämning till förmån för ett samgående grundat på gemensam trosuppfattning. För att åstadkomma en sådan union måste diskussion om sådana saker där alla inte är överens undvikas, hur nödvändigt det än må vara från biblisk ståndpunkt. Problemet med den här läran, eller med den här typen av enhet, är att Bibelns sanning kompromissas oftast. Och det är det som Tony Palmer säger här. Vi ska inte oroa oss över lärorna, vi ska bara fokusera på härligheten. Påven skrev också, 13 oktober 2016, så skriver Washington Post om det här. I torsdag så uppmanade påven Franciscus lutheranerna att lägga åt sidan läromässiga skillnader och arbeta med katoliker för att ta hand om de fattiga, sjuka och flyktingar. I det att han presenterade sin vision om större gemenskap innan hans besök i Sverige senare denna månad. Så tanken är att han uppmanar folk att lägga bort de här läromässiga skillnaderna så att vi kan enas. Och det här har köpts utav protestanterna idag. Martin Ljunger sa nu i veckan här att när vi ser Jesus ibland oss har vi börjat se på varandra på ett annat sätt. Vi inser att det är mycket mer som förenar oss än som skiljer oss. Vi är här för att återupptäcka vilka vi är i Kristus. Och påven till och med använder det här bibliska språket för att berätta om den här föreningen, den här återföreningen, den här falska enheten om du så vill. Han vädjar om förlåtelse för synden i vår splittring, ett öppet sår i Kristi kropp, pratar han om. Så han pratar om ett öppet sår som den katolska kyrkan har fått och som ska helas igen genom det här arbetet. Och det är precis vad profetiorna pratar om, det här dödliga såret som ska läkas så att hela jorden förundrar sig och följer vilddjuret. Vi ser de här sakerna hända idag. Här var det biskopen från norska lutherska kyrkan som också sa samma sak. Många av våra medlemmar längtar efter att ta nattvarden vid samma bord. Vi längtar efter att såret i Kristi kropp ska bli helat. Fascinerande tycker jag det är. Hur man lyfter fram att det här är det som vi strävar efter. Och som vi pratade om förut också, så är det många lutherska präster och i Svenska kyrkan till exempel som menar att vi måste komma tillbaka till påven som den samlande gestalten för världskristenheten. Och så det här kommer vi se mer och mer utav. Och det kan ju låta fint och bra. Men Bibelns profetior visar att det finns en fara också. Vi kan inte bara acceptera all enhet, utan vi måste vara försiktiga med enhet. Så att vi har en enhet som faktiskt stämmer överens med Bibeln. Det finns vissa inom lutherska kyrkan som ändå protesterar emot det här. Rune Inberg till exempel säger så här: den romersk-katolska kyrkan lär fortfarande skärselden och lär avlaten, säger han, och pekar även på den stora klyftan i synen på rättfärdiggörelsen, skriftens ofelbarhet och påvens ofelbarhet. Om man är oense om sådant, hur kan man då förplikta sig att söka en synlig enhet? Vem är det som ska ge upp sanningen, frågar han. Jag tycker det är en ganska relevant fråga. Vem är det som ska ge upp sanningen? Vem är det som kompromissar? Rom har fortfarande kvar sina läror. Medan protestanterna är de, för att kunna uppnå den här enheten, som måste ändra sina uppfattningar. Och det här är faran i det. Den enhet som Jesus ville lyfta fram. Om vi läser Johannes 17 så ser vi vad det handlar om. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Om vi tänker på Fadern och Sonen, är det så att de har olika uppfattningar om rättfärdiggörelsen? Är det så att för Fadern så är det gärningar som gäller, medan för Sonen då är det rättfärdighet genom tro? Nej. Det är inte så att de har olika uppfattningar om att ja, för fadern så gäller skriften, medan för sonen så är det traditionen som är auktoriteten. Nej, de är enade i kärlek, men också i sin tro, eller hur? Och det är den enheten som Jesus bad om att vi skulle få. Han sa i vers 17, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så Jesus ville ha en enhet som faktiskt grundade sig också på skriften. Till kvinnan vid brunnen så sa han att den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Så vi ska ha anden, andens enhet som vi ska sträva efter, absolut. Och det är någonting som vi behöver kämpa för. Men även i sanningen. Även i sanningen. Om vi ska uppfylla den enheten. Paulus sa till dem i Korint, som vi läste här. Ni ska vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er. Utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Det är ett högt kall, eller hur? Det är ett högt kall. Och vi tänker, det är omöjligt. Hur ska vi kunna vara det? Jag tror inte att det är omöjligt. Men jag tror att det krävs mycket hårt arbete. Det krävs ödmjukhet. Det krävs otrolig kärlek och en vilja av att försöka hitta sanningen. Jag vill lyfta fram avslutningsvis de här sju nycklarna, som jag vill kalla dem, till en enhet i tron. För det första behöver vi den helige andes ledning. Om vi ska kunna uppnå en enhet i ande och sanning, så behöver vi den helige andes ledning. Jesus sa till sina lärjungar, jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ibland är vi för tröga för att kunna förstå hela sanningen, eller hur? Och vi kan inte förvänta att vi kan förstå den direkt. Men om vi ber om Guds andes ledning, så kommer vi att vara mogna till att ta emot de sanningar som Jesus vill visa oss. Så vi behöver den helige ande. Och jag tror om vi har den helige ande, så kommer vi också att kunna hitta enheten i tron. I Efesierbrevet 1:17 så sa Paulus så här. Jag ber att vår Herre Kristi Gud och härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Så Guds ande kommer leda oss in i en rätt kunskap om Gud. Så därför behöver vi ha den helige ande för att kunna komma till sanningen. Vi behöver be tillsammans. Apostlarna, de bad, de höll endräktigt ut tillsammans i bön. Och det är någonting som jag tror vi behöver göra som kristna också. Låt oss be tillsammans. Även om man kommer från andra samfund, så kan man be tillsammans. Hur? Söka att be om Guds ledning. Inte bara be för bedjandets skull i sig själv, men också för att be att försöka komma fram till en sann enhet i tron. Kärlek. Vi behöver ha kärlek till varandra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Utan kärlek så kommer vi inte att kunna nå till det här. Om vi har massa fördomar mot varandra och vi bryr oss inte ens om att prata med varandra, så kommer vi inte att kunna nå den här enheten. Vi måste kunna nå ut till människor. Nå ut till våra syskon, var de än är. Och visa att vi älskar dem. Att vi bryr oss om dem. Det är en avgörande del i detta. Vi behöver ha Bibeln som den enda trosbekännelsen. Som Jesus sa, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Vi behöver ha ödmjukhet. Petrus skrev så här, till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Ödmjukhet. Var villig att acceptera. Eller vad vill jag säga? Jag kanske inte har rätt. Eller hur? Om vi ska kunna komma till en gemensam förståelse, så måste vi vara öppna med att säga att kanske jag inte har rätt. För om vår tro är sann, så tål den att testas. Amen. Vad har vi att frukta? Varför ska vi vara rädda att undersöka om det som vi tror på stämmer med Bibeln? Om vi tror att det stämmer, om vi är så säkra, då kan vi säga det. Ja, men visst, titta bara. Låt oss undersöka, det är inget farligt med det. Vi kan öppna Bibeln, vi kan läsa den. Om det är någonting där som jag inte lagt märke till och som du har lagt märke till, så prisa Gud, halleluja. Då kan jag lära mig från dig. Men om jag visar dig någonting här och som inte du har sett, låt oss vara ödmjuka, låt oss ta emot det. Låt oss lägga bort våra förutfattade meningar. Och komma till Bibeln med en lärjunges anda. David bad så här: Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar, led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsningsgud och på dig hoppas jag alltid. Jag har träffat vissa personer som har sagt till mig så här: Jonathan, jag är född som pingstvän, jag ska alltid förbli pingstvän. Hur kan man enas om man har den inställningen? Eller jag är född lutheran, jag ska alltid vara lutheran. Eller jag är född adventist, jag ska alltid vara adventist. Oavsett vad det än är. Om vi har den inställningen så kommer vi inte att kunna enas. Vi måste vara villiga sitta som lärjungar vid Jesus fötter, öppna ordet och säga: Gud, visa mig vad som är sant. Om jag är på fel väg, öppna mitt sinne, hjälp mig att förstå det. Visa mig vad som är sant. Och om vi har den inställningen, vi ber till Gud om det, vi studerar med en öppen önskan om att vilja göra Guds vilja, då kommer vi att upptäcka vad som är sant. Det är jag övertygad om. Det grundar jag hela min tro på. Och samma sak med församlingstillhörighet. Min lojalitet ligger inte i den här församlingen, utan den ligger i Guds ord. Om du har en församling som håller dig till Guds ord mer, så vill jag gå till den församlingen. Ja, jag kan fortfarande vara vänner med dem i den här församlingen, men jag vill vara i den församling som faktiskt håller sig till ordet. För ordet är det som är grunden för oss. Och Guds andes ledning. Vi behöver vara ordets görare, inte bara dess hörare. Vet ni, när jag arbetade i Finland så fick jag en inbjudan från en ekumenisk pastorsgrupp. Och jag var lite skeptisk till att börja med, måste jag erkänna. Och jag tänkte att, jag vet inte om jag ska åka på det här. Men jag tänkte ändå, när jag bad om det, att Gud verkade säga till mig: Jonathan, hur kan du bara förneka att åka dit när du inte ens vet vad det handlar om? Så jag tänkte, okej, fair enough, jag åker dit. Jag åkte hit och de satt där, de var jätteglada och träffade mig, att de hade kunnat träffa mig där, att jag hade kommit dit. Och sen så började de prata om olika saker, om hur de skulle fira gudstjänst tillsammans och göra bönemöten och sånt där tillsammans. Och sen började de prata om påven som nyss hade blivit vald och sa att han är liksom den otrolig person verkligen. Alltså där ser man Kristus har stigit ner till jorden, sa de. Och jag tänkte, ja, jag gillar inte riktigt den här riktningen som det här går i. Ni förstår med den bakgrunden som vi har tittat på här. Men jag förblev tyst ändå där. Och jag tänkte, det som behövs här är att vi faktiskt studerar ordet tillsammans. Och jag tog mod till mig. Nu, det satt en massa högt utbildade kyrkoherdar och allt möjligt där vid det där rummet. Och jag tog mod till mig och sa att jag har en punkt till agendan också. Och det handlar om enhet, sa jag. Och när det blev min tur efter att de hade gått igenom de andra punkterna, så sa jag så här att, alltså jag har en, och jag tror att Gud ledde mig i det här. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Inte min egen vishet. Så tror inte att jag försöker upplyfta den. Men jag sa så här till dem att jag har en genuin längtan om att vilja enas, att ha en kristen enhet. Och jag tror att den här enheten är inte bara en enhet i ord, men också i sanning, i grundat på Bibeln. Så jag skulle vilja föreslå att vi kanske kunde studera Bibeln tillsammans. Att vi kan lägga våra förutfattade meningar åt sidan och bara naket öppna Guds ord och läsa den tillsammans. Det blev knäpptyst i det där rummet. Man kunde höra en knappnål falla. Och efter ett tag så började en diskussion att uppstå där. Och vissa de sa, nej men alltså det här med enhet, det här med ekumenik, det har ingenting med läror att göra. Sa någon att jag predikar aldrig om läror, jag predikar bara om hur vi ska leva och så vidare. Johannes 3:16. Någon annan sa att jag tror inte att vi kan komma överens, det är nog omöjligt. Vi är så ingrodda i våra åsikter så vi kan inte komma överens. Jag sa till dem att jag tror att det är viktigt med dem med läror eftersom läror påverkar hur vi lever. Eller hur? Och sen så tog jag som exempel, bara för att de hade pratat om påven och att de gärna ville ha med katolska kyrkan i den här gruppen också. Så sa jag till dem att, ta till exempel då, ifall jag nu trodde som lutheranerna trodde för 100 år sedan, att påvedömet är det här vilddjuret i uppenbarelseboken, då skulle det kunna påverka min vilja att samarbeta med dem, eller hur? Och lutheranerna satt där och de nickade, jo visst, det stämmer. Det skulle det ha gjort. Och jag fick medhåll också. Jag pratade om det här med enhet. Jag sa att men jag tror att om vi ber tillsammans och vi studerar ordet tillsammans och försöker lägga våra förutfattade meningar åt sidan, tror ni inte att vi kan enas? Och de sa att kanske det kan gå. Och till slut efter en tidsdiskussion där så sa kyrkoherden som var ordförande där. Han sa att ja, för mig så är ekumenik att man gör saker tillsammans som kristna. Så varför skulle inte studera Bibeln tillsammans som kristna kunna vara en av dem? Och då blev det beslutet. Vi började att läsa Bibeln tillsammans i den där gruppen. Så varje gång vi träffades så hade vi en bönestund tillsammans först. Och sedan så började vi att läsa ett kapitel i Bibeln. Och så började vi diskutera, vad betyder det här? Och vet ni, vi kom så djupt. Vi lärde oss saker ifrån varandra. Ja, hur förstår du den här texten? Jag förstår den på det här sättet. Vi studerade de här sakerna tillsammans och vi kom till nya insikter. Vid ett tillfälle så kom till och med frågan om antikrist upp. Och de berättade om sina åsikter om det där. Och sen frågade de mig, Jonathan, vad tror du om det här? Och då hade min tid kommit där jag behövde visa skriften. Jag sa att vi slog upp till Daniel kapitel 7. Jag gjorde det här bibelstudiet på ett väldigt kort tid som vi hade igår. Och vi studerade det här. Och folk var, flera av de här pastorerna var chockerade efter det. De sa, jag har aldrig hört något sånt här förut. Och det kan vara sant. Flera sa, det här måste jag studera själv för att kunna förstå det. En av de här pastorerna fick jag också möjlighet att studera noggrannare med efteråt. Så vi satt tillsammans och vi läste Guds ord. Jag kände en otrolig enhet med dessa personer efter det. Tänk att vi kan studera Guds ord tillsammans, vi kan komma nära varandra. Och vi kom över flera av de här åsikterna som man kanske var så ingrodda. Vet ni, jag tror på det här. Jag tror att det fungerar. Om vi är villiga att ödmjuka oss inför Gud. Att lägga våra förutfattade meningar åt sidan och studera ordet, skriften. Låta den undervisa oss. Så kan vi enas som kristna. Och det är min bön. Och det är min längtan. Är det din? Är det din önskan att göra skriften till din trosbekännelse? Att säga att oavsett vad jag har trott på, vilka traditioner jag har haft, så är jag villig att testa den med skriften. Det är min utmaning till er. Och jag vill att ni ska tänka på det. Det är att Hulda kommer sjunga här för oss.